Hej Maria.
Hej Pernilla.
Hej. Vad roligt, idag ska vi prata om något spännande.
Ja.
Tycker jag. Ganska, ja, lite svårt också.
Mm.
Men det som är på tapeten är ju val, värden och värderingar.
Mm.
Och det är ju många som har spekulerat kring det.
Mm.
Vad tänker du?
Ja, men då tänker jag ganska mycket på det där första ordet, val. Och vi som människor, hur gör vi val? Och när känner vi att vi kan göra egna val?
Mm.
Det är väl klart att kunna göra val och bestämma, det är ju en form av makt. Nu ska ju det här handla om empowerment på det stora, stora hela.
Mm.
Och om man då bryter ner det lite mer, så kan man ju tänka på de här orden med objekt och subjekt.
Mm.
Så om jag frågar dig det här, jag säger ordet objekt, vad associerar du till bara rätt upp och ner?
Alltså det första är ju liksom skolan, svenska lektionen.
Ja.
Att du skulle stryka under alla objekt.
Ja. Och vad är objektet i en mening? Pelle sparkar bollen.
Ja, då tänker jag att det är bollen.
Ja, just det.
Mm. Mm.
Mm. Vad tänker du på mer?
Att det är någonting som inte är levande.
Nej.
Det är något dött materiellt liksom.
Ja. Något mer?
Lite hårt.
Och
lite kallt,
ja.
Och något som jag tittar på, betraktar.
Ja.
Ja.
Något som du kan hantera på något sätt.
Precis.
Också.
Precis. Längre båt eller närmare eller sådär.
Och om vi skulle ta nästa ord då, om jag skulle be dig associera till ordet subjekt, vad tänker du på då?
Då tänker jag på någonting som lever. Tänker på någon som är i centrum.
Mm-hmm.
Mm.
Och jag tänker också faktiskt på båda orden. Om man lägger till objektiv och subjektiv,
ja,
då blir det också lite tydligt. Objektivt är så neutralt, det som du sa, det är lite dött och själlöst och kallt.
Ja, precis.
Och subjektiv, hur är det?
Ja, då har jag lagt på, liksom, tänker jag, lite färg. Mina egna tankar och känslor och mina uppfattningar och värderingar kanske.
Ja, så det är inte neutralt, men objektiv är neutralt. Liksom.
Just det.
Mm. Och vi tar ju upp det här objekt och subjekt för att föra över det såklart till den här situationen med empowerment i vården.
Mm.
Eftersom den traditionella skolningen inom vården väldigt ofta innebär att patienten är ett objekt. Att patienten är liksom, i värsta fall som en sak, så ser vi ju såklart inte på det. Men patienten är ändå någonting som vi ska diagnostisera, vi ska åtgärda, vi ska förskriva och så vidare. Och
behandla.
Och behandla och lösa problem åt och så. Så det är väldigt ofta en rollfördelning. Och då blir det ju vårdgivaren som blir subjektet, den som ska agera och ha åsikter och göra saker.
Jag tänker liksom, du kommer ju från vården, du jobbar ju i vården, Maria, men jag jobbar ju, kan man säga, i industrin.
Mm. Mm.
Och när du berättar om det, då tänker jag liksom att det är som ett mekanistiskt perspektiv.
Ja.
När du säger åtgärda, behandla och så vidare, att i min värld då, det är då liksom vi tittar på hur någonting kan bli effektivt, hur det kan fungera liksom prickfritt. Att vi trimmar och slimmar och korrigerar.
Ja.
Så att det finns ganska mycket likhet i det. Ett mekanistiskt perspektiv. Att betrakta en patient som ett objekt.
Mm.
Det är lite som att betrakta
som att
en
rulla,
maskin.
Ja, jag rullar in en bil på verkstaden.
Ja, absolut.
Du räknar ut vilka delar är det fel på, vilka ska vi byta ut.
Precis.
En ny höft.
Ja.
Nej, men det finns ju ett sånt, och med ett fint ord då, som de flesta i vården använder ibland, men ett paradigm där man, det är ju ett synsätt.
Ja.
Det biologiska paradigmet.
Ja.
Det medicinska biologiska paradigmet. Det har ju varit ganska väldigt förhärskande.
Ja.
Och är ju jätteviktigt såklart. Det är
precis.
Ju förstås jätteviktigt att kunna ta ett blodprov från ett objekt och se vad det är. Och det är ju jätteviktigt att kunna byta ut en höftled och så vidare.
Precis.
Men sen finns det så mycket annat som påverkar. Nu när vi idag har så mycket sjukdomar som kommer att bli kroniska.
Mm.
Och där det spelar väldigt stor roll att patienten själv ska sköta stora delar av sin behandling och egen vård.
Ja.
Då funkar inte riktigt det där längre. Då måste man stötta patienten till att också bli ett subjekt.
Just det.
Och man måste hitta en mer jämställd
Precis.
Roll.
Då skulle man kunna liksom säga att istället för att ha ett mekanistiskt perspektiv så skulle man behöva titta lite mer på ett relationellt perspektiv.
Och vad är skillnaden då?
Ja, jag tänker liksom det relationella perspektivet att det är mer liksom någon form av gemenskap. Att man har liksom, nu pratar jag i mina termer, men som ett gemensamt litet förändringsprojekt.
Exakt. Det är ett samarbete.
Som man planerar ett tillsammans. Samarbete. Ja, precis.
Nej, men det är absolut så ett sätt att se på det. Och då kan man ju börja fundera, eftersom vi är så skolade i vården att ha ett ganska starkt sånt biologiskt medicinskt paradigm med oss. Nu börjar det komma in i och för sig. Det börjar komma in mer annat också. Men så får vi ju fundera lite på vad är det då vi kan göra för att faktiskt stötta patienterna till att bli sina egna subjekt. Så att i alla fall inte vi gör någonting för att kasta in dem
Nej.
För mycket i objektrollen.
Nej, precis.
Det finns ju olika saker. Det här till exempel med bara fysiska saker kan ju vara som påverkar. Till exempel hur rummen och väntrummen ser ut. Har du några tankar om det?
Jag tänker på det, vet du, för att vid några tillfällen så har jag ju varit på besök där man i sjukvården där det är liksom mycket barn.
Ja.
Och där finns det väldigt fina exempel på hur man ordnar lokalen och hur det ser ut med färger eller möbler och så vidare för att det ska kännas som trevligt och lugnt och spännande på något sätt. Och det tänker jag liksom är lika viktigt när man ska ta emot vuxna patienter som kanske oftast kommer med en oro eller man kanske känner sig underläge och så vidare. Att själva rummet stödjer liksom är lugnande och välkomnande.
Jag tror det kan, eller jag vet att det kan spela jättestor roll. Jag vet själv att jag om jag är någonstans där jag ska vänta, att jag blir väldigt stressad om inte jag förstår om så här, vet den här personen jag ska träffa om att jag är här, har de fått en signal? Ibland blir man liksom lämnad i något slags tomrum, bara en sån sak, och sen får man ju reda på det såklart, men om det då går några minuter så tycker man, jaha, borde jag säga till, alltså det kan bara väcka, det är ju inte en stor sak, men det väcker ändå upp dels en liten stressnivå och dels den här känslan av att man är ju absolut inte den som är i kontroll.
Nej,
utan man precis. Är ju där ett litet maktlöst offer så att säga.
Och som man väntar. Känner sig inte som huvudperson.
Nej.
Nej.
Så det tror jag man kan fundera lite på hur man har det i sina väntrum och i sina lokaler. Bara en sån sak.
Absolut.
Och själva rummet då? Om man går in till en doktor eller sjuksköterska, vad kan vara hjälpsamt där?
Ja, alltså jag tänker liksom också om närhet och distans. Att till exempel ha ett väldigt stort bord emellan vårdgivaren och patienten. Det skapar ju distans på något sätt. Jag tänker också om den nivåskillnaden. Att man till exempel som vårdgivare står och jag som patient sitter. Att det skapar också en känsla av obalans.
Jag vet att det skapar ju absolut någon känsla också av inte, så att säga, att vara i kontroll eller vara huvudpersonen. Om man kommer in till doktorn och så sitter de och liksom knappar på datorn med ryggen mot den samtidigt som de slänger några frågor över axeln. Det har faktiskt också hänt.
Ja, precis.
Och det är ju förklarligt av ett skäl. Jag vet att de är under tidspress, men jag bara säger. Och jag tror det som drabbar en då är den här objektskänslan och det stänger ner den. Det öppnar inte upp för att man berättar mer eller ställer mer frågor eller sådär.
Nej.
Om man är känslig för sånt.
Precis.
Man får den här känslan, ja men det här ska vara avklarat nu så fort som möjligt.
Precis. Sen har jag tänkt lite på också det här med att själva samtalet. Alltså det är ju tidspunkt. tidsbrist. Mm. Man upplever ju mycket tidsbrist. Men att det är väldigt viktigt att patienten får prata till punkt.
Ja.
Ur patientens perspektiv så är just det där sista i berättelsen själva liksom det viktiga. Men jag som vårdgivare kan kanske uppleva att jag har fått veta precis
jag är klar.
Exakt. Jag är klar.
Mm, absolut.
Det är också viktigt att känna till att få berätta.
Mm.
Är också en del i en läkeprocess eller i en behandling och så vidare. Mm. Och att det är faktiskt en av de kända härskarteknikerna. Att inte låta en annan person prata färdigt och berätta hela sin berättelse.
Det är ju verkligen så känt att avbryta och sätta stopp för.
Precis.
Liksom byta till ett annat ämne innan den var klar. Just det är en härskarteknik.
Då tänker jag liksom, ibland kan det ju ändå vara så att man måste göra det. Vad tänker du, Maria? Hur kan man göra det på ett fint sätt?
Känner man att man behöver runda av någonting så förhoppningsvis så kan man ju lyfta upp det och benämna det att jag har hört dig säga det här och det skulle vara fint om vi kan runda av nu. Har du fått berätta allt? Kvarstår det någonting? Att man ändå ställer den där följdfrågan.
Och att man kanske öppnar upp för en möjlighet att vid nästa tillfälle
ta upp.
Att lyfta det igen liksom.
Vad var det någonting? Jag fick någon tanke som flög iväg där. Jo, men du nämnde ju härskartekniker. Förutom den där då, att stoppa någon, avbryta och byta samtalsämne. Vad finns det mer för kända härskartekniker som vi liksom får akta oss för att använda i vården?
Jag tänker liksom det här med skam och skuld.
Mm.
Att vara väldigt nogsam, liksom hur man närmar sig patientens problem till exempel.
Det här med information är också väldigt intressant. För ibland i vården är vi verkligen besatta av att ge information.
Mm.
Och vi kommer att prata mer om det under hela den här utbildningen. Att det kanske inte alltid är lösningen. Vi kanske också måste efterfråga mycket från patienten.
Precis.
Men samtidigt så kan det vara en härskarteknik att liksom undanhålla information. Ibland tar man sig den makten kanske att tänka att det är bäst att jag inte berättar det här för patienten. Då blir den så orolig. Eller liksom att man tar på sig själv att veta bättre vad patienten behöver eller inte behöver.
Ja,
och det är verkligen inte säkert att man vet det.
Nej, och speciellt om patienten efterlyser mer information och jag som vårdgivare kanske bedömer men det där behöver du inte veta just nu eller det tar vi sen. Eller, för det är ju ändå ett behov som finns liksom.
Det är en ganska vanlig sak som, eller något som har diskuterats lite i vården på senare tid, det är ju det här med att patienter själva då, att Dr. Google, att de googlar fram sin egen diagnos och vad de ska ta för tablett, alltså allt det här och kommer och har den. Och där är det jätteintressant, för där tror jag det finns två olika verkligen sätt att bemöta det, som där ett stöttar empowerment och där ett verkligen inte gör det.
Ja.
Det som inte gör det, det är ju att säga så här, alltså det är bäst att inte titta på internet, det står det så mycket galna grejer, utan vi tar istället utifrån hur det är på riktigt liksom, och vad vetenskapen säger. Och då har man ju stängt ner att personen har ju ändå då gjort en aktivitet. De har ju försökt skaffa sig empowerment och makt genom kunskap.
Ja.
Och det blir så tokigt, för att ja, det kan visserligen vara sant att det står mycket konstigheter på nätet, men ett bättre sätt att bemöta det, att bibehålla en empowerment-effekt, det är ju bara ställa den där superenkla följdfrågan. Ja, men okej, så du har liksom ansträngt dig för att ta reda på många olika saker. Så kan du inte berätta mer för mig om vad är det du har läst? Vad har du lyssnat på? Vad har du tagit reda på? Och liksom ändå stötta den där första idén av att det är väl bra att man försöker skaffa sig kunskap. Och sen så när man hör, då kan det faktiskt vara så att de har precis hittat rätt.
Precis.
Då kan man ju bara bekräfta, men det där, det är precis så och det. Du har precis hittat rätt i det här informationsflödet.
Ja.
Och är det inte det, så får man ju lyfta och säga att det där låter ju, jag förstår, det där är väldigt intressant. Det finns också lite annat som motsäger, vill du höra liksom från så.
Jag tänker liksom i sin roll som vårdgivare jobba lite med att försöka förhålla sig till patienten som ett subjekt istället för ett objekt. Vad är det svåra med det liksom?
Ja, varför skulle det vara ett problem ens?
Vad är det man får stå ut med liksom, när man ska prova det andra? Vad är det liksom?
Alltså det man får stå ut med det är att kanske känna att man förlorar lite grann av en kontrollkänsla.
Mm.
Man kan ju bli lite rädd ibland om man ställer frågor till patienten om vad de själva tycker och tänker och vad de har räknat ut. Och så kan man ju få en känsla av att aha, tänk om jag öppnar så här en liten Pandoras ask och så bara börjar flyga ut saker som jag inte kan hantera. Ja. Jag tror det är jätteofta det som stoppar oss.
Ja.
Och det kan ju vara både till exempel informationsmässigt. Säg att någon har googlat, så man kan ju känna sig rädd så här, men herregud, tänk om inte jag kan så här, svara upp mot den här informationen och förklara och så här, då är jag misslyckad.
Precis.
Och då tappar jag kontrollen. Och det kan också finnas av andra skäl, till exempel om man frågar om hur en person mår och känner och tänker om olika saker, då kan man bli lite rädd att det ska flyga ur, men tänk om den behöver berätta att den mår jättedåligt och du vet, mår psykiskt dåligt och så, då kan man också bli väldigt orolig för, men herregud, ska jag, det kan väl inte jag ta hand om, tänk om den berättar en massa hemska saker som inte jag vet vad jag ska göra med,
precis.
Då blir jag också, jag förlorar kontrollen.
Just det. Men, så man kan liksom inte styra processen.
Nej, man måste är inte liksom i kontroll.
Få liksom ta det som kommer tillsammans med patienten. Mm. Jobba vidare med det.
Ja.
Men du Maria, jag blev så nyfiken på mig. Om man tänker patienten då.
Mm.
Så roll, den är ju också präglad. I alla fall, det har ju lite med generationer att göra.
Ja, det ändras nog nu tror jag.
Men om man tänker det liksom förväntan från en patient som är van att agera som ett objekt. Den förväntan är ju faktiskt också liksom att man är van att ta emot när man går till vårdgivaren. Och att man faktiskt förväntar sig att den jag möter ska kunna bättre än jag. Och ha svar på det jag vill veta.
Det kan faktiskt bli väldigt grannlaga ibland.
Ja.
Det kan ju också bli patienter blir arga för. Alltså, om man inte hittar rätt tonläge och rätt timing för hur man väljer det här, då kan ju patienter faktiskt bli arga.
Ja.
Om man frågar så här, ja, vad tycker du själv ungefär? Och du säger, herregud, det är väl du som ska veta.
Ja,
lägg inte det på mig.
Nej.
Och då kan ju det vara helt korrekt. Då har man nog missuppfattat. Det för att om en person faktiskt vill ha konkreta råd och bli förskriven av sånt som vi kan, då ska vi ju inte undanhålla det. Men det kan ju behöva bli en process. Men om det handlar om frågor om livsstil eller andra saker där personen ändå måste själv vara agerande.
Precis.
Så då får man lite gradvis försöka lossa på de där gamla rollerna. För det kan vara jobbigt för patienten också, precis som du säger.
Men om vi liksom försöker knyta ihop lite, om vi tänker liksom att vi... Det här handlar om empowerment och det handlar om empowerment-stödjande processer. Mm. Att hur ska vi som vårdgivare kunna stödja patienten att få tag i sina egna resurser för att kunna göra val. Det är ju val, värden och värderingar vi liksom, det kretsar kring här. Och vi liksom har också ringat in att det är, istället för ett mekanistiskt perspektiv så ska vi försöka gå mer mot ett relationellt perspektiv. Vad är det då vi gör istället liksom, för att understödja att de här egna valen kan komma till stånd? Det finns ett grundantagande i tankarna kring empowerment att vi utgår från att det faktiskt finns resurser hos patienten. Det är bara det att de ligger inte på bordet. Nej. Och man har inte tillgång till dem, och speciellt kanske inte när ens livssituation har förändrat väldigt drastiskt och man är liksom det är mycket stressor och man är stressad, man är rädd och så vidare. Så en del i det är ju att försöka och hitta dem och få patienten att hitta dem och se dem.
Absolut.
Och att man kan dela det tillsammans så att man kan lösa problem och upprätta planer och så. För att kunna stötta liksom patientens egen utveckling.
Absolut.
Det är väl egentligen, om jag tänker att vi ska flytta från att se patienten som ett objekt till ett subjekt.
Absolut.
Så är det ju att liksom vara med där och leta och bidra till att de här resurserna kommer fram för att patienten ska kunna göra egna val.
Mm. Mycket bra sammanfattning. Ja, så vi kan runda av lite den här podden nu då. Om val, värden och värderingar. Och det vi har tryckt på här det är ju den viktigaste delen i det här, det är ju det här med stötta patientens empowerment, stötta patienten till att bli ett agerande subjekt. Och då gäller det att se att personen har egna resurser, att ta för givet att det faktiskt finns där och efterfråga dem. Och sen hitta olika sätt, både liksom fysiskt i lokaler och i sitt eget bemötande och agerande, för att faktiskt på bästa möjliga sätt stötta patientens empowerment.